Welcome back, folks, to The Truth Must Came Forward.
Ja, det är det engelska avsnittet idag som ni hör. Fantastiskt. Så vi når ut till våra engelska vänner över Atlanten och i resten av engelskspråkiga länder. Om jag känner dig rätt så har du ett riktigt bra poddtips.
Ja, och det är faktiskt inspirerat från verkliga livet.
Oj!
Vi sitter och äter middag idag och Luna Bell blir då väldigt ledsen för att hon får inte sticka mig med gaffeln i armen.
Tycker jag är tråkigt gjort av dig att du inte unnar dina barn ren och skär lycka.
Nu ska det tilläggas att det inte var ett våldsamt försök till hugg, men hon liksom tryckte
lite,
till.
Lite busigt.
Ja, lite busigt tryckte till och då sa aja baja, man får absolut inte göra så här.
Och som den drama queen vi har så blev det en större situation än om hon faktiskt hade huggit honom med gaffeln.
Hon blev ledsen.
Exakt, och då tänkte jag så här. Finns det någon podd med barn som hugger sina föräldrar med gafflar? Och nej. Klart det finns.
Det är klart det finns. Du har ju hittat den. Är den ungersk?
Nej, brittisk.
Ja, brittisk.
Och det är då ett företag som har den här podden och då samlar in ljudfiler då från hela England. Mm. Tänker ungefär som America's Funniest Home Videos man får skicka in.
Jag förstår. Mm. Ljudklipp då, helt enkelt.
Precis, och vissa klipp är ju helt bizarra. Då får man ju höra en pappa förblöda, för då är det ju liksom huggit i någon liksom artär.
Oj.
Och sen hör man blåljuset komma utanför.
Gaffeln
och
i halspulsådern.
Nej, armen. Det måste ha träffat något riktigt illa.
Children with forks stabbing their parents in the arm, heter den.
Vad sjukt att du visste
det. Jag vet, jag kan väldigt många poddnamn. Men skit i det nu, för nu kör vi våran podd. Varför tittar du så jävla skeptiskt på mig, Jonna?
Jag tänker bara så här.
Varför sitter jag här och pratar med de här snubbarna vecka in och vecka ut? Är det det du tänker?
Nej, jag tänkte fan vad läskiga barn. Vad hade man gjort i den situationen om man hade ett barn som bara fick så här impuls, alltså hugg sina föräldrar, impuls med en gaffel?
Pratat.
Ja, men alltså jag menar så här.
Alternativt skicka iväg dem på en militärläger.
Nej.
Bara skicka alla våra barn på militärläger.
Prata.
Ja, men det gör man på militärläger. Då ger man dem order.
Men fattar ni vad sjukt om man bara så här.
Då gror ondskan under det där.
Nej. Men är det inte sjukt om man bara så här sitter och bara, fan, nu är det middag igen, jävlar. Och bara så här sitter och verkligen bara typ.
Men sjukt också att du fortsätter ge den ungen en gaffel.
Ja, en kniv istället. Eller?
Nej, men du får alltid ge dem korv med bröd. Så de inte kan behöva, så de inte använder bestick.
Jävlar, det är därför grannens barn äter med händerna.
Mm, precis.
Och de är ju 10 år.
Stabbing child. De har fått en stämpel i sospapporna. This is a stabbing child. Var du stabbing child?
Nej. Det tror jag inte att jag var. Jag tror jag åt med händerna ganska länge. Det stod
i dina papper.
Det står i mina papper.
Står det på riktigt i dina papper? Ja. Åt med händerna alldeles för länge.
Ja, ja. Vi pratar 7-8 års ålder.
Fast det står typ så här, att de fick hålla lite koll på honom för att han hade så dåligt bordskick och för att han åt liksom med händerna vid typ 8 års ålder eller någonting.
Använde napp vid 8 års ålder.
Oj.
Åt med händerna vid 8 års ålder. Kissade på mig på natten 8 års ålder. Ja, jag var väldigt stor i mina papper. Jag låg långt, långt efter utvecklingen.
Mörkt ändå?
Det är väldigt mörkt och det är ju faktiskt en skrämmande sanning vad som händer när man inte har aktiva föräldrar.
Så är det.
Och när man inte får det man behöver i livet, hur det slutar då?
Ja. Tänker du på de sakerna när du uppfostrar dina barn?
Jättemycket. Det är nog därför jag är den föräldern jag är, för att jag vet hur illa det blev när jag inte fick de beståndsdelarna man behövde till att utvecklas som människa.
Du fick inte styrningen. Så nu, men känner du att det kan gå till en överdrift? Att du styr dina barn för mycket?
Nej, jag ger dem verktygen till att vara fria på rätt sätt, tror jag. Jag tror jag är ganska duktig på det. Jag har fått väldigt mycket beröm i alla fall på mitt sätt att validera Luna Bells känslor och bekräfta dem. För det är någonting jag jobbar väldigt mycket med. Att händer en incident, hon blir ledsen, upprörd, då sätter vi oss ner och pratar och hon försöker komma ihåg varför hon blev arg och få berätta om det, hur hon kände, vart det kändes. Och sen pratade vi om själva situationen. Jag förklarar situationen hur den kanske var från ett vuxet perspektiv. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Det känns som att hon utvecklas snabbare i sin förståelse.
Ja, hon kan ju berätta redan direkt då varför hon gjorde så och varför hon förstår att man inte får göra så och att det inte var okej.
Så vi hade det samtalet idag om gaffeln faktiskt. Då frågade jag...
Du får inte hugga pappa i armen.
Nej, men då sa jag det, varför är du så ledsen? Jag fick inte hugga pappa gaffel. Och då förklarade hon, det får man inte göra. Och det behöver man inte bli ledsen för, utan det bara är så. Gafflar är till för att äta med. Jag är ganska hård, tror jag, vid matbordet. Är jag där?
Ja, samtidigt som du rätt som det bara kan kasta ner mat i djuren eller så. Och sen bara när hon gör det, bara, man får inte göra som man, fast du gjorde det. Och de tar efter det du gör.
Jag försöker smyga och göra att man blir dåligt påkommen.
Ja, exakt.
Och när du blir påkommen då är det ganska svårt att berätta för ett barn att pappa gör det bara för att det är lite kul.
Nej,
du
inte får kul. Inte vuxna.
Använder du den? Vuxna får göra så, men inte barn.
Jonna har räddat upp mig med det.
Men är det ett bra argument då, tycker du?
Nej, men det är tillfälligt, för att jag är med så här, okej, okay, man gör inte det överhuvudtaget, utan om man ska göra det, då kan vi göra det i köket när barnen inte ser, så att barnen inte bara trycker i hundarna grejer.
Annars är det, tycker jag, ett ganska rimligt argument på ganska många plan att vuxna får göra vissa saker barn inte får.
Men det vet ju Luna Bell till exempel med saker, i, alltså att
köra bil.
Ja, köra bil.
Köra
och
bil vet hon att det är vuxna är, som gör.
Ja, men och grindarna i trappen och så vidare.
Ja, den är ju tydlig. Alltså, men att just ge hundarna mat kan ju vara en sån signal att hon börjar tänka så här, men varför får pappa göra, varför får inte jag göra, vad kan det bero på, om hon nu analyserar det så hon,
då pratar vi om det.
Ja, men hon säger då att hundarna kan sätta i halsen, att de inte tål saker, att de inte kan sätta, eller att de kan sätta i halsen.
Ja, men varför får pappa göra det då?
För att han vet vad de får äta.
Ja, men då är det en rimlig förklaring istället för bara den slentrianförklaringen att ja, men vuxna får göra det.
Ja, men det började nog så och sen fick vi liksom utveckla det.
Sen var du tvungen att komma på.
Ja, ja men exakt.
En ursäkt som så hull.
Hon vet ju, vi bakade till exempel kladdkakemuffins igår. Och då så skulle vi fika och så sa hon att ja, men hundarna vill ha en och fika också. För de vill också fika med oss. Och då sa jag, jo men hundarna kan inte äta det, så de vill inte ha det och sånt. Nej, de kan sätta i halsen, sa hon då. Hundarna får inte äta choklad, sa hon. Så hon fattade ju att det var liksom chokladen som de inte får äta.
Mm. Nej, men vi har väldigt mycket förklaringar på saker och det är väldigt viktigt att det är... jag har svårt att föräldrar bara sluta upp med det där. Barnen måste förstå varför de ska sluta upp med det och även prata om, även om de absolut ska sluta upp med vissa saker, så måste de få känna någonting över det här beskedet. För det blir väldigt mycket sluta upp, det är ingenting att gråta över. Det behöver du inte vara ledsen över. Barn måste ha rätt att känna. Och framförallt förstå varför de känner vissa saker.
Och förstå varför, eller förstå att det inte är fel att vara ledsen.
Verkligen.
Det är jätteviktigt. Att
känslor är jätteviktigt.
Ja. Idag så tänkte jag prata om en sak som är väldigt top of mind för vår lilla grupp. För det är ju nämligen så att vi ska ge oss ut och spela in spökjakt inom en ganska snar framtid.
Mm.
Och för att få åka ut i Europa så behöver man ju ta den här sprutan då med vaccin. Och idag hade du en bokad tid, Jocke. Men vad hände?
Panikångest, diarré, kallsvettningar, hjärtklappning. Det var jobbigt. Väldigt konstig scen utspelade sig här i huset i morse. Jonna visste direkt vad jag pratade om.
Men hände allt det där samtidigt?
Nej, det är ännu sjukare.
Min tid... var efter 11.
Jag hade tid 11.20, yes. Och jag väckte dig vid 10 och sa, nu måste du gå upp för du måste hinna göra det ordning till vaccinet. Varpå han springer upp och springer ut och sovrummet och skriker, nej!
Och Luna Bell säger, vad pappa konstig.
Ja, vad tokig pappa är.
Nej, jag sprang rakt ut från sängen. Det här skedde kanske 5-10 sekunder efter mitt uppvaknande. Jag vaknar med min dotters ansikte jättenära och ett stort leende. Och sen efter det så tog dagen en väldigt dålig riktning för mig. Då hör jag Jonna säga att du måste gå upp och göra i ordning. Du ska åka och ta vaccin. Varpå jag slänger bort täcket, springer ut i kalsonger. Händerna högt upp i luften. Nej!
Och ropar nej, jag springer nu! Jag drar nu, eller någonting sånt där.
Var sprang du då?
till kontoret och stängde dörren.
Lås in, barrikadera dörren.
Och då skriver jag till Daniel, jag kommer inte åka tat. Då sa han att jag måste. Mm. Jag skriver samma sak till Jonna och hon skriver, då får du ta det med Jonas.
Och du vågar aldrig ta det med mig, du skrev aldrig ens till mig.
Nej, så därför skrev jag det direkt till Jonas istället.
Så därför ska ju det här avsnittet handla om fobier.
Precis, men varför kände du så här, jag orkar inte ens ta det med, han kommer få reda på det ändå och jag orkar inte att han tjatar. Eller hur, visst tänkte du så?
Exakt så faktiskt. Mm. Problemet var att vi har spelat in Hide and Seek otroligt intensivt i lite över en vecka. Kommer hem, haft möten, fått jobba i fatt med Lundellhuset, en annan serie. Och sedan så var det bara morgon med en timme kvar. Ingen mental förberedelsetid. Och då är det kört.
För du känner att, och där måste jag ju ändå säga så här, du visste ju, vi bokade ju ändå den här tiden. För det här har ju blivit någon slags kollektiv grej. Hur, vi har ju till och med, vi har startat grupper. Hur ska vi få Jocke att vaccinera sig i princip? Och diskuterat vem som ska åka med honom, när måste han göra det. Det är en stor grej. För det
jag
kan...
har ju verkligen ringt dig Jonas och vi har haft ett möte bakom Jockes rygg. Ja, ja. Och bara så här, okej, kolla till kalendern. Om vi åker det här datumet, när borde vi ta det här och så vidare för att han ska kunna få två doser och för att det ska kunna liksom gå in i planeringen och för att vi ska kunna få honom dit.
Så är det. Och,
jag är jätterädd.
Jag berättar vad du är rädd för. Är du rädd för, är du spruträdd? Är du sjukhusrädd? Är du, vad är det i vaccinet rädd?
Att jag ska dö av det. Att jag har någon underliggande allergi mot det som jag inte vet om. En förändring. Jag ska i någonting i mitt kropp. Förändringen. Jag ska trycka i något i min kropp som jag inte vet vad det är. Absolut, jag är rädd för att få allvarlig corona också, men det är inte lika direkt om du förstår. Man vet aldrig egentligen när man har fått det. Här vet jag att det sticks in en nål.
Jag kan tänka mig så här att när du väl, för det är ju mer när du väl tar det istället för om du tar det, för jag tror ju att du kommer ta det tids nog, då kommer du ju må piss efteråt, för du vet att vaccinet sprider sig i din kropp. Och det kommer ju vara svårt att ens prata med dig på 3 dagar förmodligen.
Jag kommer ju få panikångest och panikångest är så sjukt jobbigt och det är så psykiskt och fysiskt krävande. Det blir så jävla slutet av det. Och det är väl där jag är mest rädd för, den här panikångesten som kommer komma ut av det och de symptomen jag kommer själv att utveckla. Jag hade ju panikångest i stort sett hela min ungdom och upp i 22-23 års åldern. Jag kunde ju inte sova om nätterna för att jag fick fram att mitt hjärta skulle stanna. Så jag låg och lyssnade på det tills jag typ däckade ut av utmattning. Och det kommer ju från min mamma. Min mamma lider ju av hypokondri. Hon trodde ju att hon var döende varje dag. Och det har ju smittat av sig till mig. Så jag är ju, det vet ju du, jag är livrädd för sjukdomar. Vi bokade ju in i familjen Lundell en magnetröntgen.
Precis, vi gjorde ju, familjen Lundell var ju ett program där vi ändå skulle hitta på olika utflykter nästan hela tiden. Det är ju så man gör sådana program, precis som Valgrens. De åker på spa eller de åker och gör någonting. Och det är samma med familjen Lundell. Man följer ju ert liv och sen var man ju tvungen att hitta på grejer för att det skulle hända någonting. Föra historien framåt. Då tyckte vi ju, kanske lite cyniskt, att det skulle vara kul att skicka dig till en doktor som gjorde en hel genomlysning med magnetröntgen, liksom ta alla blodprov, ta allting. Men jag fattade ju inte hur på riktigt dåligt du mådde av det.
Nej, för fan, det var ju nära att jag inte ens åkte in i magnetröntgenmaskinen.
Ja, men det var ju bara så, jag minns ju diskussionerna vi hade några dagar innan där du bara, och det var ju, det här var ju några år sedan, när du bara, nej men jag kan inte göra det. Jag bara, men vad menar du? Det var bara, du vill bara göra det. Men du, det var ju jättejobbigt för dig.
Ja, jag var inne i en period där jag...
Du trodde du skulle dö hela tiden?
Jag trodde jag skulle dö på riktigt och började prata med Jonna om det. Och... Jag tror ju nu igen att jag är döende.
Ja, vad är det nu? Vad är det den här gången då?
Kommer du ihåg att jag ringde till dig och frågade om det gick att göra den här undersökningen igen?
Ja.
Så, nej, men jag tror ju bara det. Jag tror att jag är döende.
Men och nu sitter man ju och ler lite, men det är ju verkligen ingenting att skratta åt. Men hur påverkar det hans hypokondri dig, Jonna, och ert liv?
Ja, alltså det är där att det är ju alltid någonting sånt. Alltså först så bara, ja men gud, vadå, vad är det här? Och sen så blir det mer bara så här, ja. Men tänk om det nu skulle vara någonting och man bara, ja, men gå och gör det där nu. Alltså att det blir liksom, nu har man hört det så ofta att det bara blir så här, skärp dig. Ingenting kommer hända. Och då blir det istället så här, du är odödlig.
Mm. Och hypokondri är ju ändå en, klassas det som sjukdom eller vad klassas det som?
Jag vet inte, men det är jävligt psykiskt jobbigt.
Ja, precis. Man kan tänka mig att om du hela tiden går runt och liksom känner så här, men nu växer cancern i bröstet på mig. För du tror, på den här magnetröntgen så sa ju den här otroligt kompetenta läkaren att du mår bra. Du har ingenting som är konstigt.
Och då, nej,
så här,
alltså...
Och då sa du så här att ja, fast det kan ju ligga någon liten cancersvulst bakom där som inte syns på röntgen.
Ja, det sa jag. Och bra mådde jag ju inte.
Nej, men du hade ju inga livs... Alltså du
nej, men jag skulle dö när jag var 60 enligt rapporten. Ja, och det hittade jag ju pappren och då kom jag ihåg att jag ringde upp dig och var vansinnig.
Ja, det är i sig tråkigt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Framtidsutsikt. Det är inte svinnål kvar. Det blir tyst. Jag skojar. Det är jättelångt kvar.
Det är ju inte så långt.
Nej, sluta nu.
Nej, nu för fan inte ens gå i pension i sådana fall.
Nej. Som att du skulle göra det vid 65, ja, ändå.
Det skulle du inte göra ändå. Men det var väl under förutsättningarna att du fortsätter leva ditt liv så som du gjorde då. Då hade du ju ändå sämre. Då, ja, nu du röker i och för sig nu också. Sluta med allt sånt dåligt bara. Och motionera.
Ja.
Nej, men åter till då den här fobin för att ta vaccinet.
Det är ju inte just vaccinet, jag har ju jättemycket fobier. Det genomsyrar hela mig.
Ja.
Egentligen.
Vad kan man göra åt det då?
Nej, men det är väl alltså själva grejen att åka till ett ställe att jag tror inte, alltså han är ju spruträdd och att folk ska göra saker på hans kropp. Alltså som liksom är en operation eller liksom någonting som han inte kan styra över. Vi skulle, alltså när vi skulle åka på semester så skulle vi ta massa vaccin också. Och jag hade skippat några vaccin innan så jag fick ju ta några dubbla doser liksom. Och vi bokade in till honom också. Vi sa liksom, jag försökte förklara för honom att det här är, vi kommer behöva ta det här. Jag bokar in det här, vill du ha det här datumet den här tiden. Vi följer med dig, vi är flera stycken som ska ta det och liksom allt sånt där för att han skulle förbereda sig. Och då när det är långt kvar, då är han så här, ja. Men sen när det börjar närma sig så märker man hur han blir mer frånvarande när man så här, ja men om 3 dagar är det ju. För att jag försöker ändå förbereda honom så att liksom räkna ner så att det inte bara blir så här pang på, idag är dagen. Oj shit, jag hade glömt bort, nej men nu kan jag inte.
Som det blev idag.
Ja, fast då är det ändå, vi har ändå påmint honom.
Och när du säger att du inte har någon förberedelse alls så har det ju varit en del förberedelser.
Nej, jag har inte fått varva ner och själv mentalt förbereda mig.
Och jag tror att du, om du hade fått det så hade du inte gjort det ändå, för att då hade du sett till att du inte gjorde det för att slippa ta den.
Mycket möjligt.
Ja.
Tog jag det här vaccinet den gången?
Nej, det gjorde jag inte.
Då heller, nej.
Utan det var jag och dina kompisar som fick åka och ta det istället.
Så jag åkte ner och chansade alltså utomlands?
Japp.
Okej.
Nu börjar jag mer och mer tänka att du inte kommer ta coronavaccinet.
Nej, men alltså, allt grundar sig i, alltså, jag tror att min rädsla för så här främmande preparat, jag blev drogad av LSD när jag var yngre. Alltså ett prank utav, inte vänner, men bekanta jag knarkade med. Och jag kan säga att den upplevelsen var inte så jätteangenäm, utan det slutade med sjukhusbesök.
Men vad tror du att det är? Så kommer du inte reagera av vaccinet?
Nej, men jag är så livrädd, alltså... Det går inte att beskriva, absolut, de som tar LSD och tycker om det, det är ju människor som kan hantera det. Men att jag var i en period då jag mådde väldigt psykiskt dåligt, halv självmordsbenägen. Och att få i sig en sån substans under en sån, liksom, under ett sånt mående, det är det absolut värsta som kan hända.
Och mot sin vilja med. Alltså för du visste väl inte att du hade fått i det?
Nej, jag visste inte att jag
hade fått. Och då får man väl paniken också.
Ja, och de panikkänslorna, det var som filmen Inception. Det var för evigt. Det var så långt. Det kändes som flera år jag var i det där. Det skulle aldrig sluta. Och det var som att allt var som vanligt, men om man hade bytt ut lite detaljer. Förstå att du går in i ditt sovrum hemma, och sen är det bara någonting som känns så jävla konstigt och fel, fast det nästan ser likadant ut. Nej, det är min värsta upplevelse, och det har gjort att jag är ju krogens största vaskare. Nu är ju inte jag så ofta på krogen, men du kan ju fråga Jonna, alltså, hur många drinkar vaskar jag?
Ja, men alltså, du häller upp den, tar en klunk och sen går du och gör någonting annat och då kastar du den för att du inte kan dricka den.
Jag kan inte lämna något obevakat. Det är samma sak i mitt kylskåp, vad den är. Är det öppnat och jag inte har haft 100% koll på det, då kastar jag det. Och det har med den incidenten att göra.
Men
då har vi kommit fram till varför det alltid finns halvdruckna nockos.
Men så är det är som med godis också. Det är som med alltså kexchoklad. Öppnar han en kexchoklad så äter han liksom bara alltså några tuggor och sen lägger han den. Och sen kan han komma tillbaka. Och då kan det ligga en till oöppnad och en öppnad. Fast han vet att den öppna är hans. Men då öppnar han den andra också. För att det liksom, han måste ha allting nyöppnat.
Jag har mycket trauman från... Alltså, tittar man på allting så här leder man ju allting till barndomen. Utan att blinka eller ungdomsåren.
Ja, så är det. Men då är fint att ha fått en förklaring till det. Då blir jag inte lika irriterad på dig när du håller på att vaska Cola Zero för hundratusentals kronor.
Ja, men det är ju jobbigt alltså att leva hela tiden att du är jagad och ska dö. Jag hade spränghuvudvärk förra veckan och Jonna säger du får ta en naproxen utav mig. Och det slutar med att jag inte tog den för jag har aldrig ätit naproxen.
Jag fick ju faktiskt googla upp då, för att jag hade fått dem utskrivet. Men jag fick ju faktiskt googla upp då och visa liksom på så här online-apotek att du kan köpa det här, bara att mina var lite starkare. Liksom.
Och då kom jag med ett argument som du säkert har hört, som många vaccinationsfrämjare säkert använder. Att du vet ju inte vad vaccinet innehåller, men du vet ju heller inte exakt vad mycket annat som du sätter i dig innehåller heller. Förstår du vad jag menar?
Nej, utan det handlar nog bara om att jag inte märker av en direkt effekt av det. Jag har svårt för nya pastasorter. Jag har svårt för det värsta jag vet är, smaka det här. Och så ser jag att det är något nytt jag aldrig har smakat. Jag bara, nej, jag vill inte smaka. Jo, men smakat. Sådana människor vill jag döda, typ.
Som Jonas är.
Men jag vill inte smaka det. Jo, smaka det här. Men vad fan får du ut av att jag smakar det här?
Det finns ju säkert någon som gör det av illvilja som har något äckligt. Men de flesta gånger...
Det är du, Jocke.
Ja, men de flesta gångerna är det så bara... Man smakar en god dessert. Bara, fy fan vad den här var god. Jag vill
det
så
här
jävla...
måste man uppleva.
Ja, jag vill så jävla gärna att mina nära vänner ska få smaka det här.
Dela upplevelsen.
Ja, men så är det ju.
Jag är 100% en Jonas, medan Jocke... Han säger bara sådana saker om äckliga saker. Ja. Så om Jocke säger någon gång så här, smaka det här, ja, då är det bara...
Man skulle ju aldrig smaka någonting som han sträcker fram.
Nej, för då är det bara något negativt.
Ja, men som när vi var på teatergrillen och jag käkade råbiff.
Jag skulle ta det här som exempel, då vet du hur rädd jag är för något.
Ja, men jag skulle aldrig... Ja, men jag fattar ju att du inte skulle smaka. Men jag vill ju ändå att Jonna skulle smaka, för jag tänkte, men hon kommer inte tycka om det här. Och det gjorde du ju.
Jag har ju alltså fobi. Ja, nu när vi ändå pratar om fobi. Jag har ju fobi för rått kött. Så att ens att äta någonting som är lite rött i är ju alltså sjuk för mig. Och nu var det liksom en rå biff. Så jag var ju aspackad och blundade.
Du gjorde det bara. Du hade aldrig gjort det när du var nykter.
Nej, 100% inte.
Men visst är du glad över att du testade?
Verkligen.
Ja, och då ville jag, för att hon är min vän, bjuda henne på det. Och det är ju så vanliga människor gör.
Ja, du försökte ju bjuda mig ett antal gånger också.
Ja, jag vet. Men hade du varit lite fullare så kanske.
Jag hade nog inte smakat ändå. Det var läskigt, det var nytt. Och då har jag ändå inget problem med rått kött.
Okej, Jonna, vad har du fobi för? Förutom rött kött då? Som du inte har fobi för eftersom du har ätit
rött kött. Ja, men exakt. När jag var yngre så hade jag ju alltså jag åt ju inte kött då. Inte för att jag tyckte synd om djuren eller så. Alltså det tyckte jag också, men det var inte liksom därför. Gud vad det är.
Skit i djuren. Ja.
Nej, men det var liksom inte därför, utan det var för att jag hade så jävla problem med kött. Jag kunde inte ens, när jag var i en affär, jag kunde inte ens gå förbi köttdisken liksom. För att jag tyckte att det såg så jävla äckligt ut. Alltså verkligen att jag bara rös hela kroppen och typ, obehag. Men sen när Jocke flyttade till oss så började vi laga väldigt mycket mat tillsammans. Och då blev det att jag bara fick face it liksom. Men jag har fortfarande fobi för att äta mycket av kött jag lagar. Så att jag kan äta det om jag blir bjuden på det. Men jag kan inte tillaga det själv, för då vill jag inte äta det.
Men det är ju inte din största fobi. Du har ju en bra mycket större fobi.
Jag har klaustrofobi.
Nej, en ännu större fobi.
Har jag, men jag har klaustrofobi. Ja. Jag vet inte om ni märkte det i...
Jo.
I Hide and Seek så fick jag världen. Så jag trodde
jag skulle tänkte så här, hur ska vi ens få ner henne i den här katakomben?
Ja, exakt. Men det var ännu värre. Okej, det får jag spoila nu. Men vi gick in i någon jättestor tunnel typ. Inte katakomben, utan en annan grej. Gud, jag kommer börja gråta när jag pratar om det här.
Vilken tunnel?
Det är som en ugn typ. Den var gjord som en ugn.
Krematoriet.
Ja, och jag ville verkligen inte gå in där. Men sen så behövde jag gå in där. Och så går jag alla längst bort. Och sen så hör jag hur någon av de här statisterna smäller igen dörren.
Ja.
Och jag får panik. Jag bara, jag måste ut. Och då när jag har liksom sagt jag måste ut, det är då min rädsla kommer. För då har jag sagt det högt.
Mm. Jag är glad att du också fick panik. För jag fick också panik.
Alltså... Och då satt vi var ju ändå 5 eller 6 stycken inne där. Så du var ju tvungen att gå förbi 3 av oss.
Ja,
för att ens gå ut. Och det var ju svintrångt.
Ja, alltså fy fan. Då visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Då var det som att jag höll på att sluta andas och så. Mm.
Ja, jag förstår, jag känner samma. Den kände jag med. Jag förstår inte hur du vågar åka hiss. Jag vågar inte åka hiss.
Nej, men det skulle jag säga att mina fobier blir så jävla mycket mer fobier när jag är gravid. För då har det verkligen varit, klaustrofobin har varit total då. Då kan jag inte ens sitta i en bil om vi är mer än 2 personer.
Men är det för att du känner att du bär på ett liv som du inte vill utsätta för något farligt? Eller
nej,
är det hormoner?
Jag tror att det är hormonerna och rädslor. Typ. Alltså en blandning av att jag själv är större och då kanske det blir liksom mer. Och att jag är väldigt så här, jag vill inte ha folk i min närhet typ. Och allting blir så jävla nära. Alltså allting blir så mycket när man är gravid. Alla känslor blir jättemycket och allting. Alla rädslor, alla så här, ja, men grejer. Man tänker, alltså konsekvenstänk och liksom allt sånt där. Så vi bodde ju, jag och Daniel bodde ju på ett hotell med typ 24 våningar eller någonting. Ja, men det var så här oändligt med våningar. Sista tiden när jag var gravid med Luna Bell. Och vi fick ju stanna på med typ varannat plan. Och då var det en stor hiss. Alltså det rymdes alltså många personer i den hissen. Och det fanns 4 stycken. Men om den stannade på ett plan, då hann ju min rädsla alltså, komma för att den stannade upp. Liksom. Så hade den bara åkt rätt ner och vi var 2 personer in, då var det lugnt. Men om den stannade och någon skulle gå in, då var jag tvungen att gå ut. Så det kunde ju ta så här en kvart för oss att ens komma ner till frukosten.
Då kan rädslan komma i kapp så fort du stannade.
Ja, exakt. Om någon skulle gå in då, eller om någon hade problem då. Och, alltså, fy fan alltså.
Men vad är det mer då? Jocke,
vatten eller?
Nej, bakterier.
Oj. Ja, men vatten och... Ja.
Både vatten och bakterier. Fan, vad många fobier ni har. Hur fan kan ni fungera i en normal vardag?
Man får inte ta i hennes ansikte.
Nej,
man får inte ta på hennes... Är det högerhanden man inte får ta på?
Nej, min vänsterhand.
Vänsterhanden får man inte ta på.
Alltså jag kan inte göra någonting med min vänsterhand. Jag vet inte. Jag kan inte öppna dörrar. Jag kan inte ta på offentliga saker. Jag gömmer den. Alltså nej, ingen får röra min vänsterhand.
Men, och är det för att du vill ha den ren så att du kan göra grejer med den? Eller är det bara en fix idé?
Jag vet inte. Det bara känns så här. Alltså, jag är så jävla äcklad av allting. Alltså, har inget så här. Jag kan dricka ur samma flaska som dig, Jonas. Eller som Jocke eller alltså så. Men jag vet inte. Det är bara så här, att ta i saker. Jag tycker det är så jävla äckligt.
Men jag har ju ändå varit med dig på ganska många... Liksom, publika ställen eller att vi är ute och reser och sånt där. Jag har ju inte tänkt att du liksom manus går runt och typ torkar av grejer och sånt, eller?
Jo, det gör de. Torkar av handtag
och sånt. Jag är den som alltid har, alltså innan ens corona kom.
Handsprit
överallt, i varenda bil, i varenda väska, gärna 3 stycken. Alltså jag är den som
alla
kommer
till. Jag tycker du sköter det väldigt snyggt. Jag tycker inte att jag har inte sett på dig som en galen städperson.
Nej, men jag är inte riktigt så, utan det är så här, det värsta jag vet är ju fjärrkontrollen på, alltså om Jocke bara lägger sig i sängen och bara typ
på ett hotellrum,
exakt, på ett hotellrum om vi är iväg. Jag bara, sluta! Jag får ju panik alltså.
Plastar in den.
Så jag måste ju plasta in den. Mm. Och sen typ, om det är typ en dubbelsäng som är delad i mitten så kan det ju hamna där. Och då säger jag till Jocke, jag bara, men den är borta. För att jag kan inte köra ner handen där. Jag kan inte det. Utan då är det så här, du får leta det efter den mellan sängarna liksom. Och typ, ja men, han får inte pilla i mitt ansikte. Ingen får pilla i mitt ansikte. Jag kan inte ta i handtag. Jag öppnar alltid. Jag är vänsterhänt, så egentligen borde jag ju använda min vänsterhand till mycket.
Men då är det för att den är dominant då. Du ser ju den som din...
Det är min heliga hand.
Det är din heliga hand.
Och alltså och då... offentliga toaletter, då kissar ju heller på mig. Alltså, jag får ju panik. Alltså, har du inte märkt det på spökjakt? Jag, ibland kan jag bara så här, jag måste dra. Jag måste åka någon annanstans och gå på toa.
Hon runkar ju mig med vänsterhanden och börjar gråta. Det är sant. Jo, det är sant.
Vadå, hon kom på det efteråt att fan, det var vänster.
Inte efteråt.
Det var den heliga.
Inte efteråt, typ nästan direkt.
Men taskigt av dig att tvinga henne att göra det med vänstern då, när hon
nej, hon tog fel hand och inte tänkte på det. Och efter några sekunder så fick hon tårar i ögonen. Och
jag skulle aldrig glömma bort det. Det är verkligen någonting som bara sitter.
Hon skulle
jag
aldrig
inte...
röra din kuk med vänster hand.
Jo, det skulle
jag. Jo, det har du faktiskt gjort.
Ja, men grejen är, det sjuka är att jag känner skillnad på mina händer. Det är inte så att jag måste... Alltså...
Men det är klart att man känner skillnad på sina händer.
Nej,
vad
men
menar
alltså
du?
Att de känns
och du blundar
olika.
Och så bara, nej, är det här höger? Jag vet
nej,
inte.
Nej, utan de känns olika. Om du bara håller fram händerna och säger hur det känns i händerna. Det känns olika i mina händer.
Jag förstår inte hur du menar.
Nej, jag kan inte förklara det. Det känns olika. Inte om du känner på någonting, utan om du bara säger hur det känns i handen. Så som du säger så här, hur känns det i magen? Om du känner efter hur det känns i magen.
Du känner att du älskar din vänsterhand lite mer än högen.
Nej, det bara känns annorlunda i min vänsterhand.
Ja, men jag förstår. Vadå känt? Det är inte så att det känns ju inget särskilt med en hand, eller vad menar du?
Nej, precis. Men fatta då om du har en annan
hand. Du har känslor i handen?
Nej, inte känslor,
fattar du vad
menar? Utan känsel.
Jag tror jag förstår vad hon menar, men jag upplever det inte själv.
Men okej, okay. Så här då. Om du gör exakt samma sak med högen och vänstern, för mig så känns det exakt likadant, men känns det annorlunda för dig?
Lägg fram din, vi säger din högerhand här på. Mm. Så lägger du den här på. Känns det inte annorlunda nu i händerna?
Jo.
Okej, okay, Jonas precis. Slog alltså. Eller Jocke slog Jonas på handen.
Precis.
Okej. Okay, ja, nu...
Känner du nu att det känns olika?
Ja. Jag har ju ont i den handen.
Ja,
nu.
Exakt. Men det känns ju också, det känns inte smärta för mig, men det känns olika.
Du går hela tiden runt med en bultande känsla i handen så att den är lite annorlunda.
För frysningsskada.
Nej, jag vet inte.
Men kul om det är det. Ja. Hon tror att min vänsterhand är så speciell. Jag kan inte röra saker med den. Ingen får röra min vänsterhand. Och så bara, när hon var liten så förfrös hon den. Så det är någon sån där latent skada.
Nej, men alltså det är så här, om Jocke försöker hålla mig i handen, då måste jag byta hand.
Så som du bygger upp din hand nu så får jag någon slags referens från Scary Movie 2. Take my strong hand, du vet.
Den där lilla.
Den där deformerade handen. Det blir så när Jonna beskriver sin heliga hand nu.
Ja, det är verkligen. Nej, men det ska avsnittet jävla... heta Jonnas heliga hand.
Ja. Nej, men alltså, det är så jävla konstigt att förklara. För att jag har inte skräck för att dela flaska med någon jag känner. För det är inte för mig någonting konstigt. Men Jocke får inte hålla i min vänsterhand. Och han får inte,
du duschar med en påse på handen.
Nej. Någon får inte pilla mig i ansiktet. Jag tvättar händerna allt för ofta och har gjort det innan corona också. Så därför har jag varit typ säker på att jag kan inte få det. För att jag är så jävla noga med... Alltså vad jag än tar i så tvättar händerna eller spritar händerna.
Hon påminner, vad heter den där filmen? Där någon som har en hand som är helig och den är inglasad så här vakuum för att det inte ska komma luft på den.
Nej, jag tänker på den där, det heter den The Thing, en film där det är typ en hand som går runt och mördar. Alltså det är bara en hand.
Det är så sämsta skräckfilmen.
Ja, det är jättekonstigt.
Låter som taget från familjen Adams.
Ja,
de
precis.
Har ju The Thing.
De har ju en hand. Ja, precis. Ja, men... Fan, vad kul att man lär känna dig. Alltså, förra avsnittet var det att du älskar Robson, vilket var helt sinnessjukt.
Ja, det är bizarrt.
Ja, folk har ju reagerat på det. Tycker att du är jättemärklig.
Att jag är så jävla kung.
Nej.
Och även julmust-kommentaren i förra avsnittet var ju klockren.
Jag älskar julmust.
Och nu handen.
Men det är något, men det är ju också
det är
så här,
kul.
Om Jocke börjar ta på mig typ, då kan jag bara säga du måste gå åt, eller när tvättar händerna senast.
Ja,
men det är också så sjukt eftersom ni är så helt han, jag kan tänka mig att han kliar sig i röven och sen tar på dig.
Ja, men det märker jag ganska tydligt. Nej, men alltså det är ofta som jag bara säger du går och tvättar händerna först.
Du ser när hans smutsiga fingrar närmar sig ansiktet i slow motion.
Men vi har väldigt olika syn på det där.
På renlighet?
Nej, jag är rädd för att vara för renlig så att jag får dåligt immunförsvar.
Precis.
Och jag har jättedåligt immunförsvar så jag är rädd för
kolla.
Bakterier.
Precis. Kolla.
Hon är ett levande exempel på att man inte får använda för mycket handsprit och sådana
ni,
saker.
Där är ju ni yin och yang. Men hur kommer ni uppfostra era barn? Kommer ni vara överbeskyddande och sätta plastpåsar på dem som Jonna vill? Eller kommer ni slänga ut dem i en gödselstack som Jocke vill?
Gödselstack. För att grejen är att jag tycker att det här är så jävla... Det här är jättejobbigt. För att det är... Ibland kan jag inte ens tänka... Jag kan inte lyssna på vad någon säger för att jag bara känner hur skitiga mina händer är. Mm. Att det är verkligen någonting som bara påminner... Eller alltså som tränger in i min hjärna att jag inte kan koncentrera mig på någonting annat. Eller typ om jag är på ett smutsigt ställe. Eller typ sitter i en soffa som jag bara såhär... Okej, den här har de aldrig någonsin ångat. Alltså typ sådana där saker... Och när vi var ute med Luna Belli i somras så var hon ute och lekte och så hittade hon en... Alltså jag har ju
kondom.
Nej, jag blir jätteäcklad av sniglar och maskar. Mm. Jag till och med, alltså när jag diskade en mask eller en burk som maskar hade varit i när jag var liten, när typ min bror hade metat eller någonting, då kräktes jag för att jag visste att det hade legat maskar där i. Och så hittade Luna Belli någon mask och jag hatar sniglar och så säger hon så här, hon bara, mamma, får jag klappa? Och då bara, jag ville bara skrika, bara nej! Men så, jag känner
inte,
ju att...
Inte med den heliga vänstern, sa du. Ja. Gör det med den smutsiga högen.
Nej, men då kände jag bara så här, jag kan inte säga till henne att hon inte får göra det. Men jag kan heller inte se på henne när hon gör det. Och jag bara, nu får du väl vara försiktig. Och så bara tittade jag bort liksom och bara kände så här, fan vad äcklad jag blev.
Nej, men där tycker jag verkligen inte att du överbeskyddar barnen. Till exempel häromdagen, då reagerar ju Luna Bell på att mackan var möglig. Och, ja, precis.
Nej.
Jo, och då,
nej, nu ska jag skämta igen.
Och då sa hon där, pappa, jag kommer bli sjuk. Och då sa jag, ja, det kommer du troligen bli, men nästa gång du äter en möglig macka, då kommer du inte känna någonting.
Precis, för du har byggt upp ett försvar. Ja, häromdagen så skulle jag...
Nej, jag måste säga att jag skojar, ifall någon tar det där seriöst.
Häromdagen så är något av det godaste som finns är ju liksom såna här runda mackor med ost in i mikron så att de blir lite sådär gojsiga. Mm. Och så käkar jag två sådana. Och så bara, fan vad gott det var. Jag måste käka några till. Och du vet, och så när man lägger upp två mackor till och så ser man så bara, kuken, det var ju mögligt. Och så vet man att man har ätit två mögliga mackor som gror in i magen.
Fast så länge du inte äter dem och ser mögligt.
Alltså, nej, jag vet.
Alltså, jag ju, det blir
jag
ju
tänker ju på det, jag tänker på det i 3 sekunder och sen, alltså, jag skiter ju i det. Ja. Men det är så tråkigt för jag var så himla sugen på att äta fler.
Men fanns det inte fler utan mögel då?
Nej, alla var mögliga.
Alla var mögliga.
Då var ju de då också mögliga.
Ja, men jag menar det. Ja, men de var ju också mögliga. Ja. Bara att jag tittade inte så noga på dem.
Jag hade nog kräkts lite.
Ja, nej, jag kände ju...
Fast du kände att det var för gott för att liksom få upp det.
Jag vill inte kräkas upp det.
Nej.
Då kommer möglet upp i munnen
ja,
igen.
Ja, det är sant.
Jag har ju fobi, eller inte fobi, men jag har ju en rädsla för höga höjder. Det tycker jag är, det är nog det enda som jag tycker är lite läskigt.
Det trodde inte jag om dig.
Nej, jag har hoppat fallskärm. Det funkade, för det var för högt upp.
För att uppfatta. Exakt,
men,
det är det jag försöker säga till alla.
Precis, jag har ett starkt minne från min svensexa. Så var vi av någon anledning i ett badhus och de ville att jag skulle gå upp och hoppa från 10:an. Och jag gick upp och jag kunde för mitt liv inte hoppa. Det var så jävla, det tog bara stopp. Jag skulle aldrig kunna hoppa bungee jump eller liksom ta det där steget själv.
Nej.
Men att hoppa fallskärm, jag hoppade ju tandemhopp och då gör man ju ingenting själv egentligen. Du sitter ju bara där liksom. Men jag just hörde liksom, hela kroppen säger bara nej att ta det där steget ut i ingenting.
Ja, jag förstår det. Alltså, skulle jag sitta här och folk berätta alla sina fobier så hade jag förmodligen haft 99 av dem. Det är typ bara bakterierna jag inte har haft hittills. Klaustrofobi har jag också. Mm. Höga höjder har jag.
Flygrädd.
Fallskärm går ju bort för mig oavsett. Även om det uppfattas som att man inte förstår hur högt det är. Då är det ju åka det där flygplanet. Mm. Sen är det ju att fallskärmen inte ska vecklas upp. Mm. Så det är ju ett helt paket av fobier.
Ja, det är ju segt för dig. Eftersom du ändå har lovat mig att göra det
på film.
Ja, jag vet. Det sjuka är ju att om jag får välja mellan att flyga flygplan med världens bästa pilot eller flyga flygplanet själv.
Så väljer du själv.
Ja.
Men alla dina fobier grundar sig ju egentligen i kontrollbehov. Det är ju den största grejen hos dig.
Men det är ju därför det kommer ifrån LSD när jag fick i mig det. För vad händer då? Du har inte kontroll.
Men menar du att LSD gjorde på något sätt, öppnade upp hela, en hel värld av fobier?
Det tror jag. Känslan över att inte ha kontroll över ditt medvetande och över din kropp. Det var det obehagligaste jag varit med om.
Ja, för hade du tagit det själv så hade du inte uppfattat det så illa som du...
Nej, men om du hade tagit det själv och bara, nu ska jag ta en god tripp. Nu har jag aldrig testat LSD så jag vet inte. Men eftersom du inte visste det så tänkte du bara, vad fan är det som händer nu? Du måste ju tro att du var med i en skräckfilm.
Ja, alltså, jag får sån ångest ens när jag tänker på det. Jag har fått en ny fobi nu också.
Jaha, vad är det då?
Skägg. Nej. Jo, jag tycker mitt egna skägg är jätteobehagligt. Jag går och tänker på det hela dagarna. Jag känner hur det lever.
Va? Du har ett väldigt fint skägg, tycker jag.
Ja, det är det som är så jävla jobbigt, att så många människor har skrivit, oh my god, nu har du blivit snygg på riktigt, liksom. Ja. Oh. Och jag vill bara göra mig av med det här skägget.
Men vad tänker du, att det är bakterier och små kvalster som lever i det? Eller tänker du att själva hårstråna lever?
Nej, jag känner det. Det kliar. Det kliar något så fruktansvärt. Det är nog min Asperger. Alltså, det är någonting, det är som att något sitter och gnager.
Men då låter du ändå fåfängan vinna, för du är ändå kvar det.
Ja, men Jonna har poängterat så många gånger hur mycket snyggare jag är i det här skägget.
Ja, men om jag tror att hon ändå älskar dig utan skägg. Så om du verkligen tycker att det är så jobbigt så kommer hon ju låta dig raka av det. Men du väljer ju ändå innerst inne att ha kvar det, för att du själv också tycker att du är snygg med det.
Nej, jag visste nog inte om det förrän andra sa det till mig. Men nu när andra, väldigt många, har sagt det, då tycker jag ju skägget ser bättre ut. Men jag vet ju inte om jag själv tycker det ser bättre ut. Eller
nej, men det är nog för att andra har höjt upp det, så att du har fått självförtroendet i det.
Ja, sån självförtroende boost har jag nog aldrig fått i mitt liv som när jag lade ut en bild med skägget. För det är ju längsta skägg jag någonsin haft. Mm. Men hade jag gått in nu och fått raka av skägget, det hade varit som en orgasm för mig. Jag kan nog jämföra det med att när Jonna ville få ut Luna Bell. Jag känner mig inte, det låter som en överdrift, men jag känner mig inte ensam i min kropp.
Rätt liten överdrift också.
Nej, men förstår du vad jag menar? Det känns som att något inkräktar på min kropp. Mm. Jag är inte ensam, det här skägget har tagit min hud i besittning.
Joakim Lundell jämför barnafödande med skägg.
Nej, bara den delen att inte få vara själv. Inte att föda, men fattar du vad jag menar?
Jag fattar.
Det känns som att något har attached to my skin och jag blir inte av med det. Håret på huvudet känner jag inte. Jag känner det här hela tiden. Bara vi har suttit och spelat in podden här.
Ja, men du har ju suttit och gnidit micken mot skägget som någon slags...
Ja, det kliar! Har du sett det?
Nu vet du hur det är med min hand.
Den heliga vänstra handen.
Man känner någonting i det. Ja. Jag känner någonting. Känner inte du ditt skägg?
Nej.
Har du aldrig gjort det?
Ja, alltså, jag känner ju när det blir långt och börjar klia.
Gör du det där på dig, man? Mm. Men varför rakar inte folk av sig skägget då?
Ja, men jag har, den här nivån tycker jag är bra som jag har nu. Det är ju lite stubb bara.
Ja, men jag är ju längre. Och det är ju väldigt många som har ännu längre.
Jag fattar inte folk som har liksom jultomtsskägg. Det är ju helt ofattbart.
Ja, då kanske jag inte är ensam om den här fobin.
Nej, men det är ju ingen fobi.
Nej, men det är inte bara att det kliar, utan det känns som att det är något mer i min kropp. Det är jättesjukt att beskriva, men det känns som att jag är två personer nu. Det är jag och sen är jo, men på riktigt, jag menar allvar.
Jocke och hans skägg. Ja, men det är ju fan, det är, ja. Men kul att man kan utveckla nya fobier.
Ja, och sen har jag svamp.
Har du svamp?
Nej.
Någonstans i din kropp?
Nej, jag har fobi mot svamp. Jättefobi. Jag ska aldrig ens ta på en svamp.
Ja, men du kräktes ju senast nu. Det var ju bara några dagar sedan. När det var svamp i en kycklinggryta som vi åt på jobbet.
Alltså, och den var inte ens en millimeter.
Nej, de var verkligen finhackade. Det var fan mushroom in the sky.
Mm, ja, det var verkligen sjukt. Att den
maskerad jävla svamp.
Maskerad svamp.
Nej, men sen tänkte jag bara, det är någonting i smaken. Inte överhängande, för då hade jag känt det direkt. Men någon så här underbyggande bismak. Och sen ser jag ju att en... 2x2 millimeter liten bit.
Nej, det var fan ännu mindre alltså.
En gånger en. Och jag bara släpper tallriken. Jonna förstår vad det är som har hänt. Visste du att det var svamp?
Ja, jag såg på din min innan jag ens... Han reagerade jättekonstigt. Typ så. Jag bara kollade på honom och jag bara, var det svamp i maten? Jag bara, var det svamp i maten? Och då bara pekar han på ett gruskorn på tallriken typ, och jag bara okej, och så sitter han kvar, jag bara gå ut och spy då, och då bara springer han ut och du hör jag bara...
Så jag ringer upp dig, du tror att jag har blivit magsjuk, du frågar vad gör du, jag har spytt, och du hörde ju på rösten helt tagen.
Och då tänkte jag först, kul, vi håller på att spela in, och nu säger han att han, för vi hade en medarbetare som var magsjuk, Och vi gick ju runt så där och var oroliga att det skulle sprida sig i produktionen och alla skulle bli sjuka. Och då skickade du bara som, jag har kräkts. Jag bara, nej det har du inte. Jo, jag lovar, jag har kräkts. Och så ringde du upp och, jag har faktiskt kräkts på riktigt. Och så bara, det var svamp. Jag bara, men vad fan? Du kunde ju börja sagt det. Ett jävla as.
Och sen kommer frossan, alltid. Hjärtklappning.
Men tänker du att svamp, ser du svampen fortplanta sig i din kropp och skada den?
Jag vet inte om det har någonting med LSD-grejen att göra också, i och med att svamp är lite liknande rus. Så jag är rädd för svampar. Sen hade jag en kompis som tog en syntetisk version, någon pulverversion av någon svamp och skulle trippa på. Mm-hmm. Och det gick ju inte så jävla bra.
Vad hände med han då?
Ja, det var ett sjukhus och sen var han inte sig själv. Jag vet inte om han fortfarande är sig själv.
Oh, okej, okay. Så okej. Okay.
Jag tror han håller på med cosplay nu, det säger en del.
Det säger ju inte.
Nej, jag skojar.
Han är kvar i sin fantasi.
Ja, men han är kvar i fantasi. Han har inte checkat tillbaka till verkligheten.
Okej, okay, så alla dina fobier grundar sig i en dålig LSD-trip som du blev pålurad som ungdom. Och Jonna...
Och morsan.
Och morsan. Och Jonna, vad grundar sig dina fobier då? Om man får hobbyanalysera.
Jag vet inte.
Du är bara allmänt...
Dum i huvud.
Nej, men är det den här basilskräcken? Hade du...
Den har alltid varit.
Ja, men det måste ju komma någonstans. Jag tror inte att man föds med fobier. Så var dina föräldrar ovanligt så allting skulle vara kliniskt rent?
Nej.
Eller tvärtom kan det ju vara ibland att de var smutsiga så att man själv som barn kände att man var tvungen att ta ansvar för att vara renlig.
Nej, alltså ingenting som har varit... Alltså, så här, som, jag kan inte ens komma på någonting som det kommer ifrån, utan jag vet bara att det alltid har varit så. Men det är samma sak som typ, jag har fobi för vatten. Jag badar ju inte om det inte är badkar.
Men, du tänker
men jag
att du
vill
ska
gärna ha
drunkna.
Vatten i närheten. Jag vet inte, utan det, jag tänker inte att jag ska drunkna. Utan jag får ju panik om Jocke så här, om vi är i en pool. Han bara, kom ner. Jag bara, nej, då måste du gå bort liksom. Och simmar han emot mig om jag står i vatten, då får jag panik alltså.
Ja, den förstår jag. Du vet ju min fobi där.
Jävla många fobi kan man ha.
Vad har jag fobi för? Inte just vatten, men vad är det jag inte badar i?
Skär.
Ja. Jag ska aldrig sätta min fot i en sjö.
För att det är mörkt och svart vatten, läskigt vatten, eller vadå?
Ja, och sen vet jag inte vad jag sätter fött i. Jag kände en alge en gång mot mina fötter. Oh, alltså, det var... Det
var den du hade tagit LSD?
Nej, det var bara känslan av algen som tog sig frihet att...
den våldgästa din kropp.
Ja!
Men menar du att det inte finns alger i hav då, eller vadå? Det finns väl
men jag badar inte i hav heller,
nej,
Jonas.
Nej, men du sa ju att det var just sjö.
Nej, alltså sjö. Men det är
allt som inte är en kaklad eller liner eller plastbaserad pool då.
Och jag badar bara i badkar. Om jag inte blir tvingad.
Vi är sjuka människor.
Ja, det är
Jocke tvingade ner mig i poolen och jag bara, ah, om du går bort.
Ja, just det.
Mm. Och då kom du nära mig och då skrek jag, så blev jag jättearg.
Men jag har ju faktiskt filmat er två när ni har badat i bubbelpool och lekte bläckfisken.
Bubbelpool går
inte
bra.
Inte bläckfisken, hoppa
nej,
hare.
Nej, hoppa hare.
Nej, ni lekte bläckfisken. Du var bläckfisk.
Nej,
bläckfisk.
Jo, det kan ha varit den gången, men vi brukar köra hoppa hare.
Ja. Vad gör man då?
Då suges vi oss fast på varandra och sen den ena bär den andra och sen så hoppar vi upp och ner i vattnet och sjunger hopp.
Behare, hoppa runt i vattnet.
Ja.
Vi är sjuka.
Ni är inte kloka någonstans.
Det är därför vi passar så bra ihop.
För ja, vi... det är det. Men jag undrar hur ni... Det kan ju inte vara en fungerande vardag med så många fobier.
Men
jag tror att jag vet. Jag har inte fobi för vatten så, utan jag har fobi för att få det i mitt ansikte.
Ja, men jag tror...
Ja, det har du.
Nej, men jag tänker så här, jag tror att ni slänger väldigt frikostigt med ordet fobi.
Nej.
Förstår
du,
ni?
Ja. Du känner ju mig.
Ja, men jag känner... Ja, men jag vet att du...
Jag är en sjuk människa, ja, det vet ju du.
Absolut, men det kanske är, vissa saker kanske är lite obehagligt, så ni bara, men då har jag fobi för det. Nej, det kanske inte har, för fobi är ju något så starkt. Jag tror ju på 100% att du har fobi för vaccinet. För det, jag ser ju på dig att det är fysiskt ont när vi pratar om det.
Nej, jag tror inte det är obehag. Du hade inte fått ner mig i en sjö och bada.
Nej, kanske inte.
Och då är det ju mer än obehag om du med våld inte ens skulle få ner mig i sjön.
Ja.
Och Jonna kan börja gråta av att få vatten i ansiktet. Då är det ju mer än ett
obehag.
Du hade ju sprutat vatten så här, i hennes ansikte någon gång.
Ja, och jag började illtjuta. Alltså,
men inte bara då, det är ju överlag.
Ja, jag kan inte stå under en dusch som regnar från taket och ha vatten i mitt ansikte.
Jobbigt då, eftersom er dusch är en sån just.
Ja,
sån
men jag använder inte den. Nej. Utan vi har ju två slangar också. Och jag använder ju bara den. Och Jocke kan ju bara säga, kom in och
tvättar du aldrig ansiktet?
Jo, det gör jag, men då tvättar ju ansiktet. Men jag kan inte ha någonting som bara rinner i mitt ansikte.
Jag kan vittnesstyrka detta, det stämmer.
Och jag tvättar ofta ansiktet med produkter som är att jag inte behöver kasta ansiktet i vatten. Liksom,
eller kasta att ha, ansiktet nej, men ha vatten,
i vatten. Ha vatten i ansiktet.
Smink borttagningsservetter.
Nej, alltså runda pads. Och sen så tar jag sminkborttagning på den. Och sen tar liksom, men det är sällan jag liksom har vatten i mitt ansikte. Jocke ibland vill ju kramas i duschen liksom. Och bara, men kom här.
Nej,
jag bara,
får man inte. Ja, men vi är väl komplicerade människor.
Det kan man väl ändå, that's an understatement. Men jag tycker ju att ni är charmiga också i alla era egenskaper, eller egenheter, ibland.
Ibland.
Och ibland också och väldigt jobbiga med tanke på vaccingrejen, eftersom det krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt jobb.
Jo, men, det här också...
men jag tror att det är du som måste följa med.
Ja,
jag tror faktiskt det.
Ja, men säger du det för att du vill att jag ska sitta i en bil i 4 timmar tur och tur, för att du vill också att jag ska lida lite? Eller
nej.
Säger du det för att jag kan vara hård mot dig?
För att du är hård.
Och jag tror också så här att du måste ha på ditt samvete då att, för det här är ju verkligen någonting som spelar roll, för alla andra kommer vaccinera sig. Och för att vi ska kunna spela in spökjakt utomlands så måste du vaccinera dig.
Ja, inte
och
då bara är det ju... där, utan ta mitt ansvar som medborgare
ja,
också.
Ja, det med. Men det är ju större faktiskt chans att du gör det om det står på spel att spela in spökjakt.
Nej, då kan pressen också bli för stor, tror jag.
Ja.
Mm. Och precis, och det är det som är svårt. Det har ju jag och Jonna diskuterat då, bakom din rygg. Hur mycket ska man pusha och när ska man inte? Alltså det är så svårt.
Nu är det ju på måndag, så det vore snällt om du kom.
Ja, men om det är det som krävs, så är det klart att jag kommer.
Jag försökte ju jobba med Tamara Lunabell. För då tänkte jag så här, då kan han liksom inte vara så larvig framför henne typ.
Eller nej, det vill jag inte. Jag vill inte att hon ska se ifall jag skulle banga. Det sänder inte bra signaler.
Nej, men jag tänker att du inte hade gjort det. För att du hade tänkt så. Att,
precis.
Fan, jag kan inte banga.
Intressant att du säger det. För jag vet ju, det har vi varit inne någon gång innan. Att eftersom du är flygrädd så har du ju sagt att jag skulle ju ändå, för du har ju flygit liksom. Men du skulle ju inte låta dina fobier ta över så pass mycket så att det skadar barnen. Så om ni ska åka till någon chartergrej någon gång och Lunabell är supersugen på att komma dit och träffa Lullo och Bernie, så kommer du ju sätta dig på det där planet för hennes skull.
Ja.
Eller hur?
Nej, men jag tror att till exempel Daniel går ju inte. Han har ju själv bokat av.
Han ska ta det imorgon. Har jag
fått... Nej, han har bokat av. Oh. Han fick panik som jag fick.
Jävla komplicerade människor att jobba med.
Vi får spela in utan dem.
Åh, tänk vad skönt.
Jag har ett annat förslag.
Och äta svamp hela dagarna.
Ja, okej, vad är det förslaget då?
Green screen.
Ja, spökjakt green screen.
Mm.
Det är då vi gör
hela Vegas har gjort på green screen typ.
Ja, men vi bygger upp en scen med sådär dörrar som bara snurrar sådär, så kommer liksom ett nytt rum och ett nytt rum.
Ja.
Så ser det ut som att vi går in där.
Mm.
Och sen bara känner någon bara, fan vad kallt det är. Någon annan bara, det är ju asvarmt.
Svinbra idé.
Kör hela säsongen med green screen.
Precis som vi gjorde med kändisjungen back in the days.
Exakt, I told ya. Mm.
Okej, ja, men...
Du har bara rädsla för höjder.
Jag var rädd för spindlar, eller rädd...
Ja, det är också.
Ja,
insekter har vi inte ens börjat prata om. Nej, men jag var rädd för... Eller, jag var inte rädd, jag tyckte att det var läskigt. Och om det var en stor spindel i ett rum så gick jag gärna inte in där. Men efter jag fick barn, då kände jag att jag liksom var tvungen att, i alla fall framför dem, visa att liksom, ja, men pappa är inte rädd. Bara för att inte överföra min rädsla till dem. Att om jag är rädd för en vanlig spindel så fattar de. Jag bara, okej, men då är det något farligt. Då ska vi också vara rädda för den. Och så eldar man på deras fobi som kanske inte ens hade behövt vara.
Då har du behövt prata med min morsa, kan jag ju säga. För det är därifrån min fobi kommer.
Ja.
Min mamma har ju superfobi för spindlar för att hon ramlade ner i något slags spindelbo när hon var liten.
Men vänta. Pratar du om Batman nu? Var det inte så i Batman-filmen? Att han ramlade ner i någon...
Ja, min morsa har säkert hittat på det, absolut.
För att det där låter verkligen ja. Som 100%.
Ja, morsan har säkert hittat på det i alla fall. Hon berättade att hon ramlade ner i ett spindelbo. Och jag har faktiskt, lite kul att du ifrågasatte, hur fan ser ett spindelbo ut? För jag har fan aldrig sett ett spindelbo.
Nej, men också otroligt stort om då en vuxen människa ska ramla ner. Det gör man ju inte. Alltså ett spindelbo, det är ju kanske så här stort. Och så är det liksom massa små spindlar i.
Som en krona.
Ja.
Det är ingenting man ramlar i.
Nej, men vi kan säkert slå fast morsan har hittat på det. Det är inte förvånad över.
Men hon kanske ramlade på någon slags spindel och tyckte det var traumatiskt. Ja. Det kan det ju vara.
Nej, men det kan säkert komma från Batman där. Jag känner också igen när det ramlar ner i brunnen med fladdermöss och sådär. Men i alla fall så tvingade hon mig att se Imse Vimse Spindeln när jag var liten.
Det är också i och för sig helt sinnessjukt att låta ett barn titta på det.
Ja, hon vill inte.
Och då är det en skräckfilm eller?
Ja, hon vill inte titta på den själv. Så då tvingade hon mig att titta på den.
Varför titta på den överhuvudtaget om man har spindelfobi?
Ja, jag vet faktiskt inte. Och sen lurade hon i mig att det fanns spindlar som när de bet att man dog direkt. För det gjorde de ju i den här filmen. Mm. Det var ju instant death liksom.
Ja, det finns ju inte. I alla fall inte här i Sverige.
Nej, det finns ingenstans. Inte så att du dör så här.
Nej, det tar några minuter.
Sen lurar hon i mig att det fanns något som hette trestegsormen.
Oj, är det som the three-step punch
från Kill Bill?
Kill Bill?
Ja, ungefär. När man blev biten så tog det tre steg så dog man. Mm. Och det tog mig alltså väldigt många år. Och det var ju därför jag fick mitt intresse om att forska om djur, du vet, så jag berättade för dig, Jonna. Och jag kan ju idag alla giftiga djur, var de finns och allting. För det är också en superfobi jag har.
För att du ska veta vart du inte ska åka.
Ja, så alla ormar, alla maneter och sånt, jag vet ju giftighetsgrad. Nej, men det är morsan där med.
Det är morsan där med. Ja, och det är väl KBT då, att jag har utsatt mig med så många spindelsituationer att jag inte är rädd för dem längre.
Men jag tror att det typ är så. Eller för att då blir det liksom så här, men det är bara att göra det här. Du kanske helst inte vill. Men om det är någon som måste så är det ju...
Ja, men precis. Typ. Ja. Och nu kan jag ju... Skulle sitta en spindel så skulle jag kunna gå och ta den med handen och liksom släppa ut den. Det skulle jag aldrig göra förut.
Det skulle inte jag göra. Fast jag inte har spindelförbi.
Förmodligen hade jag dödat den.
Men ja, om jag av någon anledning inte hade du släppt ut den.
Nej, men om jag av någon anledning inte kan döda den för att den är supersällsynt och värd massa pengar, då skulle jag kunna ta den i handen och gå och släppa ut den.
Skulle du släppa ut den om den är värd massa pengar?
Nej, då hade jag sparat den i en bok. Sålt den.
Tänkte väl.
Ja, men det går framåt för mig med min spindelfobi också.
Ja, men det var det jag skulle säga. Känner du att fobierna är någonting du vill jobba på och faktiskt få bort? Eller känner ni så här, jag har redan levt med dem så länge så jag kan bara fortsätta?
Jag vill inte ta någonting skitigt med min vänster hand.
Nej, och jag vill fortfarande helst inte göra någonting.
Nej, men du har ju så många fobier. Så det känns, om du skulle gå till en KBT, det hade ju varit ett smörgåsbord för en KBT-terapeut. Att ta hand om ditt sinne.
Det här
sinne.
Är ju bara för att du vill. Förstå vad det skulle underlätta ditt liv om typ 40 av mina fobier försvann.
Du hade kunnat börja fungera som en lite mer normalare människa. Men känner du att om någon hade suttit här och sagt så här, Jocke, jag kan hjälpa dig med de där hur lätt som helst. Hade du velat det? Ska vi bjuda in en KBT-terapeut till podden och se om den kan slå hål på några av era fobier. Hade inte det varit ett intressant experiment?
Ja, det hade varit intressant, men det hade aldrig funkat för mina fobier är oändliga.
Ja, det säger du ja, men du vet väl
vet
för fan vad, inte vad
vet
den...
vad som händer om någon ringer mig på dolt nummer och jag inte ens svara? Då Nej. Sover inte jag för en dag efter. Då har det också med min barndom att göra. Då tror jag att det är någon polis att jag efterlyst. Åker polisen utanför här? Mm. Dröm och glöm att jag sover kända. Då ringer jag till Daniel. Ska vi ringa upp honom i podden? Och fråga...
Hallå?
Tja, snabb fråga bara.
Ja.
Vad händer när du säger till mig att en polisbil åkte ut utanför oss?
Du får totalt panik. Du tror att det är någonting som... du tror att det har hänt någonting. Antingen att de spanar på dig för att du har gjort någonting. Eller så är det typ... det är någonting som händer. Någonting stort som håller på att hända utanför ditt hus. Ingen kan åka utanför ditt hus utan att du tror att det är någonting.
Ja, det var bara det. Tack så mycket.
Hej då.
Ja.
Men när man slår ihop allting så måste det ju hämma speciellt ditt liv. Jag kan i min vildaste fantasi inte förstå hur man inte vill jobba med det då.
Men jag är så van. Ja. Alltså, jag är helt inne där. Du vet, skulle brevbäraren...
Titta snett på dig. Då är det undercover cop. Eller vadå?
Men då är hela dagen förstörd. Då kommer jag gå och tänka på varför den här... tittade snett, eller om jag ringer upp dig då något annat tonläge, då är hela min dag förstörd.
Om du ringer upp mig och jag har ett annat tonläge?
Ja. Ja, men du vet. Men...
Jag kommer ihåg när jag var arg på dig en gång. när vi skulle spela in en grej till familjen Lundell. Det var i juletid och ni skulle åka och köpa julklappar. Och vi hade snackat med affären och liksom allting var klart. Teamet var där. Och så ville inte du det av någon anledning. Och så ringde då inslagsproducenten till mig och så ringde jag till dig. Och så bara, vad håller du på med? Vi hade ju planerat det hur länge som helst. Om du inte ville göra det här så hade du kunnat säga det redan innan. Så hade vi bara planerat något annat. Men nu har vi ju planerat det. Och då var det så här, du får inte bli arg på mig. Jag klarar inte av det.
Nej, jag har ju fobi mot jul också.
Ja, men nu tror jag att du slänger dig med fobiordet för mycket. Du gillar inte jul för att du har traumatiska upplevelser för jul.
Exakt.
Det är inte samma sak som att ha en fobi, är det?
Jag vet inte, jag har jävligt mycket issues överlag, ja. Då. Hela jävla mitt liv är ett jävla issue.
Jag säger det, och varför vill du inte då jobba med det?
För att det är en förändring.
Ja,
precis.
Det är ju läskigt.
Och det har vi ju verkligen varit inne på, att det gillar han inte heller. Nej. Det är han också fobi för.
Min värsta, alltså Yes Man. Jag får ju alltså sån jävla ångest när jag ser den filmen. För de som inte vet, är en film med Jim Carrey som lever ett väldigt så här restriktivt liv som mig också. Att inte ta ut svängarna, köra på samma safe linje. Och sedan så träffar han någon då som ska få honom att pröva på livet och bli en yes man. Och då får man inte säga nej till saker. Och jag får ju sån jävla ångest när jag ser den här filmen alltså.
Tänk om du skulle säga ja till allting som kommer din väg. Vilka härliga äventyr du skulle slänga ut dig på.
Vi fick faktiskt, det var någon som skrev till mig bara så att vi borde göra en sån video. Det finns många YouTubers som har gjort det. Att man säger ja till allting en hel dag.
I 24 timmar.
Ja, och då kunde det vara först en gång där jag säger ja till allting och sen en gång som Jocke säger ja.
Era två videos hade varit så jävla tråkiga, för ni hade inte gjort någonting.
Nej, exakt. Jag bara säger i helvete heller att jag hade gjort det. Alltså, nej.
Ja, men hon har också en del psykiska problem. Det är inte bara jag. Hon har ju något så här otroligt kontrollbehov, att hon tappar ju hela livet och vardagen.
Oj, oj, oj.
Hela hennes existens går ju typ upp i rök.
Alltså, jag har listor. Alltså to-do-list för allt.
Vadå to-do-list för allt?
Alltså jag skriver upp saker jag ska göra hela tiden. Jag måste ha...
I rätt ordning och allting. Jaja. Det går inte att ändra ordningen, för då utbryter det stor bråk.
Och jag måste ha... Alltså jag måste planera allting och jag måste veta allting. Och kaos.
Det känns som att vi bara har skrapat på ytan av era crazy minds.
Ja, men vi är två sjuka människor.
Vi har mycket kvar att gräva upp.
Tycker du inte att det är något fint i det hela? Två så
trasiga,
skruvade individer,
jo,
som bara accepterar varandra för den de är.
Också att vi har levt ihop med varandra nu, att vi har lärt oss varandra. Så att om vi skulle lämna varandra skulle vi få börja om på nytt.
Ja, men det har vi redan kommit. Det kommer vi väl fram till i typ första poddavsnittet, att ni kan inte lämna varandra.
Nej.
Ni är married for life.
Ja.
Ja, intressant. Och det hade också varit intressant att se vilka fobier ni lyssnare har. Om det här är helt nya fobier som ni har hört talas om, eller om ni håller med och att ni även har några av dessa crazy fobier. Gå in och skriv på Sanningen måste fram på Insta. Vad tittar ni på mig så konstigt för?
Jag har utvecklat en fobi nu. Jag har fan fobi för Jonas.
Ja, det är jag haft.
Det bara, bara kryper hela kroppen så fort han pratar.
Den bästa fobin. Oh. Ja, kul. Men har du någon härlig sista filmreferens som du kan ställa en fråga?
Nej, jag har bara en sak att säga. Kolla inte på nya filmer, för de är så jävla dåliga. Alltså.
Nu låter du som en gammal gubbe. Det var bättre förr.
Ja, men det var bättre förr alltså. Alltså jag ville ringa upp någon på Netflix och på riktigt fråga, varför gör ni så fucking jävla dåliga filmer alltså?
Nej, den filmen vi såg med den där loopen, den var bra.
Ja, det är inte Netflix.
Infinity.
Palm Springs.
Så bra.
Palm Springs.
Ja, men jag tror jag berättat om den innan. Du vet det klassiska temat med att uppleva en dag om och igen.
Groundhog Day.
Ja, bara att den här kändes... 2021.
Ja.
Det kändes 2021.
Och superbra, men det fanns några hål i den. Vi undrar fortfarande vart den här geten är.
Ah.
Men bra hål, för den var komplett. Men man kunde på ett smart sätt hitta hål. Och de hålen var ändå inte så här orimligt dåliga, utan så pass bra att jag satt och kollade igenom en 27 minuter lång YouTube-video där en person berättade då hur han trodde att det var.
filmtips.
100%. Han är helt förstörd.
Nej, men alltså filmtips 100%. Den filmen är väldigt bra och väldigt ny i det här tänket.
Och en till fobi som Jocke har är ju dåliga filmer och dåliga serier och lata manusförfattare. Mic drop.
Mic drop.
Och med de fina orden avslutar vi veckans avsnitt. Och
hoppas att jag har sett en bra film nästa vecka, annars kommer jag vara jättearg.
Ja, och hoppas att du kanske är vaccinerad nästa vecka också. Intressant uppföljning. Tack för att ni har lyssnat och stått ut med våra fobier. Inte våra fobier, herregud. Era jävla sjuka fobier. Bra, kul, ha det bra. Hej!